Du lyssnar till en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Pingstförsamlingen i Värnamo bildades 1924 och firar nu 100 år. I den här podden kommer vi dyka ner i några händelser under församlingens historia. Jag som pratar heter Daniel Skarstedt och en av pastorerna i församlingen. Med mig i studion sitter Martin Holmberg. Martin har varit med i församlingen sedan 1986. Han har ett stort engagemang i församlingen. Han är församlingsledare och hans hjärta bultar starkt för ungdomar och ledarträning, bland annat. Välkommen Martin.
Tack så mycket.
Hur kommer det sig att du gick med i Pingstförsamlingen i Värnamo?
Jag är ju rätt gammal förvisso, men jag var inte så gammal 1986. Utan då hade jag precis fyllt 10 år när jag lät döpa mig. Okay. Och det kommer sig, jag är uppvuxen i en kristen familj och har haft med mig tron sedan barnsben och haft föräldrar och mor- och farföräldrar som har bett för mig i alla år. Men den stora anledningen är ett weekendläger som var nere på Steningegården den hösten.
Mm, berätta.
Där vi var ett gäng barn, får vi kalla oss då, som var samlade och vi hade frivilliga bönesamlingar i kapellet. Där trängde vi in oss ett helt gäng. Och med och utan ledare i olika sammanhang. Och en av kvällarna där så var ledarna med och vi bad tillsammans. Och då var vi flera stycken som blev frälsta. Mm. Och som tog ett eget beslut där och då att vi vill ha en egen tro på Jesus. Dagen efter så var vi ytterligare några till samlade i det här kapellet. Jag skulle gissa att vi var 12-13 stycken små barn och så någon vuxen då. Och då bad vi om den helige ande. Mm. Så jag och en kompis till mig som också hade en uppvuxen i kristen familj. Vi bad för våra vänner om att de skulle få uppleva andedopet. Och flera stycken blev andedöpta. Mm. Och sen när alla hade fått chansen att bli andedöpta och stort sett blivit andedöpta också, så var det någon av ledarna som hade vett nog att fråga oss om vi också ville bli andedöpta. Som vi som hade varit med och bett för alla de andra. Och det ville vi såklart. Och då bad de för oss. Och där och då så fick vi båda uppleva andedopet och någon form av embryo till tungotal. Mm. Med ett ord först och sen ett par till. Just det. Så där någonstans började det och det resulterade sen då att vi ett par månader senare hade dopförrättning i församlingen i gamla kyrkan. Mm. Där, jag kommer inte ihåg hur många vi var, men det var 14 stycken eller något, va, som döptes. Mm. Med en stor mängd av dem har varit med och gjort samma upplevelse som jag på läget.
Mm. Ah, och sen dess har du blivit kvar i församlingen och med och tjänat på olika sätt.
Ja. Ja.
Du nämnde gamla kyrkan, då menar du den på Storgatan 40 här borta?
Ja, precis.
Och så 86, så 10 år senare så byggdes Arken då. Men om vi tänker lite grann, alltså Pingströrelsen har ju varit tidigt kända för det här med tungotal, andedop och sådana saker. Och kanske ibland byggde upp någon mall att man ska bli frälst, döpt, andedöpt. Men det verkar som att Gud har lite sådär nåd och kan ge andedopet innan dopet och sådana bitar. Men jag tänker på andedop, vad betyder det för dig idag, ett antal år senare?
Ja, jag gick ju utanför den mallen då, ja. helt ovetande vid 10 års ålder om att den ens fanns. upplevde det väldigt starkt och upplever det väldigt starkt fortfarande. Mm. Fast på olika sätt. Mm. För mig idag är andedopet, alltså bönespråket som tungotalet blir, är en fantastisk hjälp tycker jag. Mm. Att kunna göra... Det hjälper mig som kille och man att kunna göra två saker samtidigt. Jag kan köra bil och be. Och jag kan sitta i ett samtal på jobbet eller i ett annat sammanhang. Och jag kan vara bedjande, tyst i bakgrunden så att säga, med mitt bönespråk. Och det är en enorm hjälp att känna det och veta det. Det innebär också någon form av profetisk ledning och profetiska tilltal som jag upplever mig få Och det kan vara fantastiskt när du får en bekräftelse på att ett sådant tilltal är korrekt. Och det kan vara lika jobbigt när du inte får en bekräftelse. Då kan man undra, vad är det som händer, Gud? Så. Och det har man varit med om många gånger, såklart. Men också många gånger där man flera år senare har fått en bekräftelse på ett tilltal som man har fått lämna och att det har stämt. Så att, någonstans så lever jag idag i tron och förvissningen om att det är inte så komplicerat, utan Gud och den helige ande leder precis där jag är och jag går fram. Och sen får jag lita på det.
Just det, just det. Vi sitter nu i Arken i studion här. Och, alltså, du var ju med Storgatan 40 och växte upp där. Och sen flytten in i Arken. Du är tonåring där någonstans i senaste åren i gamla kyrkan. Och sen nu då, om man tänker hur det är i Arken idag. Nu samlas det ungefär ett hundratal ungdomar varje fredagkväll. Som kommer hit och är med på, ja, gudstjänst och sen är det aktiviteter och lite olika. Man kommer och går lite under kvällen. Men jag förstår att det var periodiskt så var det både färre och fler på fredagskvällarna. Har du några minnesbilder av det här liksom, hur det har varit?
Absolut. Sen att sätta dem i en rätt ordning och sätta dem i ett rätt sammanhang, det kanske inte är så lätt när man bara blir gammal.
Vi får be lyssnarna om att de når med oss i så fall, om det skulle vara någon.
Ja. Nej, men när jag blev tonåring så i kyrkan på Storgatan 40, så den det första man fick göra var att bli med i ungdomskören. Och den var ju ganska stor på den tiden. Men några år senare så tynade den bort och så var det ungdomssamlingar som gällde med 10-15 personer i källaren. Mm. Utan fönster och allt vad det var. Så att, där gick vi ner och gömde oss. Så kontrasten var ju ganska stor när vi 1996 flyttade in i de här lokalerna och helt plötsligt fick andra möjligheter. Mm. Och ganska så snabbt så startade vi någonting på fredagskvällarna som hette Café Bistro. Just det. Och bjöd in stans ungdomar och det blev en under rätt många år en samlingspunkt. Mm. Det var fritidsgårdarna hade inte öppet och det fanns inte så mycket andra ställen att vara på. Mm. Så vi hade under ett antal år där som vi hade 200-300 i snitt ungdomar som kom och gick då. Mm. Ska sägas att det är väldigt svårt att räkna när människor kommer och går och när den så. Men vi gjorde den bedömningen att det var där någonstans då, va? Och uppemot 400 vid vissa tillfällen då. Så att det var liksom det regelbundna flödet som var då, va? Och det var...
Låt mig gissa att det kanske blir lite kontraster.
Ja, men det blev ju kontraster på många sätt. Så att säga. Det var kontraster mot det som hade varit. En mörk källare till en ljus lokal. Det blev kontraster mellan att sitta i en liten bibelstudiegrupp i källaren och dricka gul saft och toast. Så, till att faktiskt servera hamburgare och nachotallrik och har hela stans ungdomar här då. Så att, det var kontraster på mer än ett sätt. Så. Och det var också en kontrast mellan det som vi är vana vid som ett församlingsliv och hur man uppför sig och det som verkligen händer när vi får in människor som inte borde vara där men som ändå hade en viss mått av berusning i sig. Vi försökte navigera i det som var och det som vi stod i tillsammans med fältare och polis och annat på den tiden. Och det var spännande, milt uttryckt, när man fick möta de här 14-åringar som inte kunde ta hand om sig själva, som fick skjutsa hem för att deras föräldrar kunde inte komma och hämta dem. Eller 19-åringen som raglar in och inte kommer fram mer än hälften in på kyrktorget innan det kommer spyor ut ur munnen. Liksom. Och hur man då får börja ta hand om både kyrkan och torka upp allting så att säga, så att det blir rent och snyggt. Men också om den här personen att få sätta sig ner och få prata. Och det är klart att man inte är jättemottaglig för ord i de sammanhangen. Men i mångt och mycket så var det en person som vi fick se många gånger komma tillbaks. För att man fick uppleva kärlek.
Just det. Hur mottogs det av övriga församlingen den här anstormningar av ungdomar och spyr på golvet. Ja, men blandat det, kanske jag kan tänka mig.
Ja, men det var väl en stor glädje på ett sätt att kyrkan används, och en stor glädje att det kommer mycket folk. Men också väldigt svårt att förstå eftersom man inte själv var där. Så att människor som fick höra talas om att folk hade spytt inne på de fina golven kunde ibland tycka att det var lite upprörande. Så. Det var människor som också fann det väldigt upprörande på lördagmorgnarna när man kom hit och det låg ölburkar i rabatterna utanför. Det lärde vi oss ganska snart, och vi upptäckte att det fanns människor som hade det som sin gåva att gå upp tidigt på lördagmorgonen och rensa här i rabatterna för att ingen skulle behöva må dåligt utav det som hade hänt på fredagkvällen. Just det. Just det. Det är fantastiskt.
Men det är lite liknande idag. Jag menar, i dagsläget, fältarna här regelbundet och polisen kommer vid behov. Vi har en god relation med fältarna och möter. Och de får också ställa upp och skjutsa hem folk när föräldrarna inte har möjlighet att själva kunna sätta sig i en bil.
Så är det ju helt klart. Och det som jag tycker att man... Det är inte riktigt lika mycket folk nu, tack och lov. Jag minns ju, vi hade vid ett tillfälle en konsert som vi bokade med ett kristet band som inte var så känt. Men som råkade mellan tiden att vi bokade dem tills att konserten skulle vara blev väldigt, väldigt känt. Och då lockade det över 900 personer en fredagkväll som skulle gå på konsert inne i vår lilla sporthall.
Sporthallen, ja. För kyrksalen är det ju okej. Ja, det är det inget, men sporthallen
var ganska trångt. Så att säga. Det var ståplats, om vi säger så. Utan möjlighet att vända sig om nästan till. Mm. Alla fick inte plats. Vi kunde inte ta in alla. Men det var en fantastisk sån. Och alla de här stora grejerna som blir när folk bara passerar. Jag tror att det fyller en funktion i att man kan få med och så ut någonting. Så att säga. Men det vi kan sakna när jag tittar tillbaka på det är väl möjligheten att skörda. För att det blir för mycket. Man har fullt upp med att så att man inte hinner med att skörda. Och det tycker jag att man sen periodvis då genom åren har sett att det har blivit annat fokus. Så att när det har sjunkit lite i deltagarantal på fredagarna så har det också varit möjlighet att jobba på andra sätt. Med smågrupper, med olika intressegrupper och sånt som vi har jobbat med. För att faktiskt bygga relationer på djupet. Och egentligen är det det som jag tror att vi som människor idag kan se det största resultatet av. Sen vet ju inte varken du eller jag eller någon annan vad som egentligen blir resultatet av det vi har sått.
Har du fått vara med någon gång? Alltså, du har fått sitta med någon ung människa och ja, kanske be med den eller samtala och se dem ta något steg liksom, i tro eller någonting sånt?
Oh ja.
Det har hänt.
Många gånger.
På något sätt är det många gånger. Församlingens DNA att man får ta steg. Ja, men
det är fascinerande att jag minns ett läge där vi hade med oss ett par stycken som inte hade någon relation till vår församling, men som hade liksom ändå hängt lite grann här på fredag. Det fanns en viss koppling, tror jag, historiskt med någon mor eller farförälder till en tro någonstans i bakgrunden, men inte liksom på det sättet. Och där jag vet att varje kväll när det var dags att säga godnatt och försöka få de här att sova, så blev det liksom inte riktigt så, för att de ville samtala och det fanns mycket frågor och funderingar, och vi pratade hela veckan, säkert en timme varje kväll, om varför och hur och sådana saker. Och näst sista kvällen så frågade jag om inte de ville bli frälsta. Och en av de två ville det då. Mm. Den andra var fortfarande väldigt tveksam. Så. Men där och då fick vi be frälsningsbön. När alla andra hade gått och lagt sig. Så. Och det är rätt roligt att se. Mm. Och den här personen är idag faktiskt verksam som pastor. På en annan ort här i Sverige. Då. Wow. Det är lite spännande att se vad Gud gör och vad Gud leder.
Mm. Ja, men för vissa kan ju det stora mötet vara upplevelsen är där man möter Gud, och för andra behöver man samtala, ställa frågorna och bearbeta tills man kan ta klivet själv. Liksom.
Ja, men precis. Jag tror att det stora mötet kan vara värdefullt för väldigt många. Mm. Eller det lilla mötet i det stora mötet snarare då. Det kan vara värdefullt för väldigt många. Men jag tror att det som bygger tro Det är när du får bryta tankar och samtala med varandra mycket och så. Det är då det sätter sig. Det är då det fastnar och blir mer än bara en känsla. Mm.
Hur tänker du kring församlingen? Men du är ju själv ett exempel på en ung kille som fått växa upp och prova på olika saker och sådär. Församlingen kan ju, när den är sund, vara en växtplats för människor. De får tränas på, som ledare och i alla möjliga forum på olika sätt. Liksom. Mm.
Jag brinner ju, som du sa i presentationen, för ledarträning. Både organiserat och oorganiserat. Jag tror att ledarträning är någonting vi gör var och en i vår vardag. Det är då det funkar som bäst. Sen kan man behöva strukturera och organisera den också. Jag själv fick gå en ledarskola när jag var i tonåren. Och strax därefter så hamnade vi i en situation när jag hade tagit studenten där vi saknade ungdomspastor. Och jag fick kliva in och ta ett jättestort ansvar. Så. Jag gavs möjligheten och jag tog möjligheten och lärde mig jättemycket på det året. Och sen har jag sett det upprepas, historien upprepas på något sätt. Där vi startade en ledarskola tillsammans med Anders Alenius då, under ledning av Anders Alenius, där vi fick göra väldigt mycket och inspirera väldigt många unga människor för ledarskap. Och då tänker många att ledarskap är lika med att stå på scen, men så tänkte vi kanske inte riktigt, utan mer hur fungerar jag i församlingen? Vi tänkte oss att konfirmationen och konfirmandeundervisningen handlade mycket om mig och Gud och min relation med Gud. Men när vi kom till ledarskolan så la vi in församlingen också. Hur funkar jag och Gud och församlingen ihop? Hur håller vi ihop det här? Hur kan man engagera sig i församlingen utan att tappa sin gudsrelation? Och hur kan man liksom få leva ut så att Gud är med i allt vad man gör i församlingen och tjänandet, så att säga, oavsett om man jobbar med sånt som syns på scen eller det som händer runt omkring eller vad det nu är för något. Och så jag tror jättemycket på att låta människor få ta plats, låta människor få ansvar och ta ansvar, och i omvänd ordning då, för den som är äldre, för oss som har varit med ett tag, så handlar det väldigt mycket för mig om att ge ansvar, men också om att ta ansvar. Jag måste kunna ge någon ansvaret för en uppgift, men också se till att ta ansvar för att skydda den personen i den, så att de får växa lagom mycket in i det. Så att blir det kritik, blir det inte som det skulle, så kan man finnas där och backa upp och stötta så att det blir som det ska. Så att inte man behöver misslyckas de första gångerna. Då får man en mjuk start och då blir det roligt och då växer man in i det och tar man. Och det har jag fått se så många gånger med så väldigt många tonåringar och ungdomar som fått växa in i olika uppgifter. Och det är fantastiskt.
Just det. Alltså den här församlingen firar alltså 100 år. Ingen av oss har varit med hela den tiden. Och om vi blickar framåt så är det inte säkert att vi kommer få vara med hela de kommande 100 åren heller som ligger framöver. Nästa sådana period. Men närmsta tiden och en tid framöver, vad drömmer du om för framtiden för församlingen här?
Jag är nog ganska övertygad om att jag inte kommer vara med de närmsta 100 åren.
Inte hela perioden.
Jag drömmer om en församling som fungerar. På något sätt. En församling som fungerar utifrån biblisk modell fast i nutida kontext. Det här med att man levde tillsammans och hade allt gemensamt och sådär. Hur kan vi göra det idag? Hur kan vi forma en gemenskap som fungerar i det samhälle och den kultur som vi lever i idag? Och jag tänker också mycket att jag skulle vilja gå ifrån att vi använder begreppet vår församling till att istället använda två andra begrepp. Min församling och Guds församling. För när vi pratar om vår församling så blir det väldigt mycket vi och dem. Så. Och det skapar spänningar och det skapar till viss del stolthet eller alltså, så. Men om vi pratar om min församling så handlar det om delaktighet. Jag känner ett ägandeskap och en delaktighet i församlingen. Men den är i själva verket Guds församling. Och då är den inte så mycket med gränser gentemot andra församlingar, ekumenik och annat. Alltså det finns ett större perspektiv i det. Så att,
om inte du lägger värderingen min församling, det säger att det är jag som har den här församlingen, då kan det bli lite tvärtom
mot vad du menar. Ja, precis. Nej, det får inte bli, det måste bli en församling där alla kan känna att det är min församling. Okay. Inte en person som känner min församling. Utan den enda som får känna det ensam, det är Gud, med Guds församling. Annars ska vi alla som är med i församlingen få känna att det är min församling. För då tror jag att det blir den här delaktigheten, den här känslan. Det andra tror jag inte på. Så kan man säga. Nej, men jag tänker en gemenskap som attraherar, där vi alla behövs. För någonstans så är det så lätt att säga att jag kan inte vinna människor för Gud. Nej, varför inte då? Nej, men jag har inte den typen av förmåga att fånga människor och det här föra samtalet in på tron så. Men den som har det kanske säger att jag har inte möjligheten att fostra den personen vidare. Och jag tror någonstans att där behövs vi allihopa i församlingen. Några stycken har väldigt mycket tentakler ute och kan fånga in människor och föra dem in i en gemenskap. Och där kan vi tillsammans finnas och låta dem få känna sig delaktiga i den gemenskapen. Och sen finns det andra som tar vid och går med dem under de första åren. Och sen finns det någon som tar vidare sen och så vidare. Så det tror jag att även om vi alla kan gå hela vägen och ska göra när det finns möjlighet. Men jag tror att när vi kommer samman som församling, så jag tror att det är viktigt att vi kan också se vilka styrkor vi har. Och att vi kan kugga i varandra och hjälpa varandra. Så det drömmer jag om, en församling där människor får växa och komma till, så att säga, in i gemenskapen och få växa in i gemenskapen. Och där flera människor, där vi inte lägger ut det på entreprenad på er som pastorer, eller där man liksom säger att ja, men det är ju han eller hon som är evangelist som får ta hand om det, utan där vi alla kan hitta vår roll i det pusslet.
Just det. Som när vi börjar gå ner för landning här nu, skulle du kunna tänka dig att ta med och be för de som lyssnar på det här?
Jättegärna. Fader, vi tackar dig för att vi får tillhöra dig utav bara nåd. Jag ber den här stunden för den som lyssnar på de här orden. Jag ber att de ska få hjälp att filtrera bort allt som har varit våra egna ord. Och att det ska få landa någonting i deras hjärtan utav inspiration och glädje och längtan som kommer ifrån dig. Jag ber för den som kanske inte har tagit emot dig i sitt hjärta, att den ska få väckas en nyfikenhet på vem du är. Att få läsa ditt ord, att få be en enkel bön till dig för att få lära känna dig. Och kanske söka upp en gemenskap där man kan få växa vidare. Jag ber för den som är mitt i livet och som är mitt i församlingsengagemang, att den ska få känna en ny glädje och en ny inspiration för det som ligger framför. Att inte bara titta i backspegeln på det som har varit, utan också kunna få blicka framåt och längta mot det som ligger framför. Och se fram emot vad du vill göra i våra liv, men också i den här församlingens liv. Och jag ber för den som kanske lyssnar, som har en historia av att ha tillhört församling, men som inte är aktiv idag utav olika anledningar. Tackar att du kan läka sår och du kan lägga en ny längtan efter gemenskap. Gemenskap med dig och gemenskapen med andra kristna. Jag ber om din välsignelse över den här församlingen, över alla de människor som utgör den här församlingen tillsammans. Inför det som ligger framför. Amen.
Amen. Stort tack, Martin Holmberg. Och till dig som lyssnar vill jag passa på att säga tack för att du lyssnar och Gud välsigne dig. Du har lyssnat till en podd från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss, gå gärna in på www.arkenvmo.se.